Kapitel 10. Trådar i väven. Charlien förde en ostadig hand till platsen på Daylins mage där såret tidigare hade varit. När hennes fingertoppar nådde den släta huden flämtade hon till, som om hon inte hade kunnat tro sina ögons vittnesbörd. Ninni vrätade på sig och torkade händerna mot manteln. Egwen fick erkänna att grovt ylletyg lämpade sig bättre som handduk än siden eller sammet. Tvätta henne och sätt på henne lite kläder, sa jag, fräste Ninni. Ja, du visa, sa Jolien snabbt och skyndade sig att lyda. Chad och Bane hjälpte henne. Ett kort skratt bröt fram över Ariandas läppar. Ett skratt som nästan gränsade till tårar. Jag har hört sägas att en av de visa i naggade krönet sept kunde göra detta. Och en i fyra hålens sept. Men jag har alltid tagit det för tomt skryt. Hon tog ett djupt andetag och återvann självkontrollen. Ej se det, jag står i skuld till dig. Mitt vatten är ditt och du är välkommen i mitt septems skugga. Daylin är min andra syster. Hon fångade Ninivs oförstående blick och tillade: hon är min mors systers dotter. Nära blodsband, ej se det. Jag står i blodskuld till dig. Om jag har något blod att spilla, sa Niniv torrt, så tänker jag spilla det själv. Om du vill återgälda någonting kan du berätta om det ligger något skepp vid Jerome, nästa by söderut härifrån. Byn där soldaterna har hissat fanan med det vita lejonet, sa Evienda. Det låg ett skepp där när jag spanade igår. De gamla sägnerna talar om skepp, men det var märkligt att få se ett i verkligheten. Ljus giva att det är kvar. Ninni började stoppa undan sina små papperskuvert med torkade örter. Jag har gjort vad jag kan för flickan, Evienda, och vi måste vidare. Det enda hon behöver nu är mat och vila. Och försök att inte låta någon sticka ett svärd i henne igen. Vad som händer, det händer, Eisede, svarade älkvinnan. Ariandra, sa Egwen. Med tanke på hur ni känner för vatten, hur bär ni er åt för att korsa floderna? Det finns åtminstone en till flod i samma storlek som Arinrin mellan öknen och där vi befinner oss nu. Algonia, sa Elaine, såvida ni inte gick runt den. Ni har många floder. Men på vissa ställen har det funnits sånt som ni kallar för broar där vi har behövt komma över. Och andra har vi vadat över. Dessutom kom Jolien ihåg att trä kan flyta. Hon daskade med handen mot stammen på en hög vit al. De är stora, men flyter ändå lika bra som en liten gren. Vi hittade några döda sådana och gjorde oss ett skepp. Ett litet skepp av 2-3 stycken som vi band ihop när vi skulle korsa den stora floden. Hon berättade detta med lugn, saklig röst. Egwen tittade förundrat på henne. Om hon hade varit lika rädd för någonting som älkvinnorna uppenbarligen var för floden, hade hon i så fall kunnat förmå sig att möta det så modigt. Hon trodde inte det. Men svarta ajar då, frågade en liten röst i hennes huvud. Har du slutat vara rädd för dem? Det är skillnad, svarade hon sig själv. Det är inte fråga om mod. Antingen jagar jag dem, eller så sitter jag som en kanin som väntar på en hök. Hon citerade ett gammalt talesätt för sig själv. Bättre vara hammaren än spiken. Vi borde se till att komma iväg, sa Ninni. Strax, sa Elaine. Ariandra, varför har ni kommit denna långa väg och utstått så många umbäranden? Ariandra skakade förtretat på huvudet. Vi har inte kommit långt alls. Vi är bland de sista som gav sig av. De visa nafsade mig likt vildhundar runt en kalv och sa att jag hade andra plikter. Plötsligt flinade hon och pekade på de andra älkvinnorna. De andra väntade för att kunna reta mig, säger de. Men jag tror inte att de visa skulle ha släppt iväg mig om jag inte haft dem som färdsällskap. Vi söker honom som förebådats, sa Bane. Hon lyfte den sovande Daylin så att Chad kunde dra på henne en skjorta av brunt linne. Han som kommer med gryningen. Han ska leda oss ut ur det trefaldiga landet, tillade Chad. Profetian säger att en fardares mig var hans mor. Elaine såg häpen ut. Jag tyckte att ni sa att spjutjungfrur inte fick ha barn. Det är vad jag har fått lära mig. Bane och Shead utbytte en blick igen som om Elaine än en gång hade kommit nära sanningen utan att träffa målet. Om en jungfru föder ett barn, förklarade Avienda omsorgsfullt, så lämnar hon det till de visa i sin sept och de ger barnet vidare till en annan kvinna. Ingen får veta vems barn det är. Hon lät ungefär som om hon förklarat att stenar är hårda. Alla kvinnor vill fostra ett sånt barn i hopp om att det är han som kommer med gryningen. Eller så kan man lämna spjutet och äkta barnets far, sa Shead, och Bane tillade. Det finns sånt som kan tvinga en att lämna spjutet. Avienda gav dem ett irriterat ögonkast, men fortsatte som om hon inte hade blivit avbruten. Men alla de visa säger att det är här han ska bli funnen, på andra sidan drakmuren. Vårt blod blandat med det gamla blodet, fostrat av ett uråldrigt blod av annan stam. Jag förstår det inte, men de visa lämnar inget utrymme för tvivel i den frågan. Hon var tyst en stund. Det såg ut som om hon försökte hitta rätt ord för vad hon nu ville säga. Ni har ställt många frågor, Eiserdel. Jag önskar ställa en. Ni måste förstå att vi söker efter järtecken och förebud. Varför vandrar tre Eiserdel genom en trakt där den enda hand som inte håller i en kniv är den som svälten gjort allt för svag för att kunna gripa om fästet? Vart är ni på väg? Tjär, sa Ninni rappt. Om vi nu inte står här och pratar tills själva klipphjärtat vittrar sönder. Elaine började spänna åt remmarna till sitt knyte och sin väska för att gå, och Egwene följde hennes exempel. Älkvinnorna tittade på varandra. Jarlien hade stelnat till medan hon knäppte Jailins gråbruna rock. Cheer, sa Avienda. Tre Eiserdel som vandrar genom ett härjat land på väg till Cheer. Detta är en märklig händelse. Varför ska ni till Cheer, Eiserdel? Egwene sneglade mot Ninni. Ljus, nyss skrattade de, men nu är de lika spända som någonsin. Vi är på jakt efter några onda kvinnor, sa Ninni försiktigt. Mörkvänner. Skugglöpare. Jarlien grimaserade som om hon bitit i ett ruttet äpple. Skugglöpare i Cheer, sa Bane, och Shead tillade som om hon fortsatte samma mening. Och tre Eiserdel på väg till klipphjärtat. Jag sa inte att vi skulle till klipphjärtat, sa Ninni fast. Jag sa bara att jag inte ville stå kvar här tills det vittrar sönder. Egwene, Elaine, är ni klara? Utan att vänta på svar travade hon ut ur dungen. Vandringsstaven dunkade mot marken och hennes långa kliv bar henne söderut. Egwene och Elaine tog hastigt avsked av älkvinnorna innan de följde efter henne. De fyra älkvinnorna stod och tittade efter dem. När de båda hade kommit en liten bit från träden sa Egwene. Mitt hjärta slutade nästan slå när du sa vem du var. Var du inte rädd att de skulle försöka döda dig eller ta dig till fånga? Älkriget var inte så länge sedan och nog tyckte jag att de såg ut att vara redo att använda de där spjuten. Vad de än sa om att inte skada obeväpnade kvinnor. Elaine skakade bedrövat på huvudet. Jag har just börjat begripa hur mycket jag inte vet om älfolket. Men en av de saker jag har fått lära mig är att de överhuvudtaget inte betraktar älkriget som ett krig. Det verkar som om åtminstone det stämmer med tanke på hur de uppträdde mot mig. Om det nu inte var för att de trodde att jag är Eiserdel. Nog för att de är underliga, Elaine. Men ingen kan kalla tre års strid för någonting annat än ett krig. De kan kämpa hur mycket de vill sinsemellan, men ett krig är ett krig. Inte för dem. Tusentals ale korsade världsryggen, men tydligen betraktade de sig mer som tjuvfångare eller skarprättare än som soldater. De kom för att straffa kung Laman för det brott han gjorde sig skyldig till när han högg ned Avendoraldera. För älfolket var det inget krig. Det var en avrättning. Enligt en av Varins föreläsningar hade även Doraldera varit ett skott från själva livets träd. Älfolket hade skänkt det till Carhain omkring 400 år tidigare, som en fredsgest utan tidigare motstycke. Tillsammans med skottet hade Carhain erhållit rätten att korsa älöknen. En rättighet som annars bara gårdfarig handlare, lekare och Truathan ägde. Mycket av Carhains välstånd var uppbyggt på deras handel med elfenben, parfymer, kryddor och framförallt siden från länderna på andra sidan öknen. Inte ens Varin hade någon aning om hur älfolket hade kommit över en planta av Avandersora. För det första var alla gamla källor eniga om att livets träd inte gav några frön. För det andra var det ingen som visste var det fanns. Det enda som fanns var uppenbart lögnaktiga historier. Men livets träd kunde inte rimligen ha någonting med älfolket att göra. Hon visste inte heller varför älfolket hade kallat Carhainierna för vattenbröderna och insisterat på att deras handelskaravaner skulle föra ett baner med Avandersoras treflikiga blad. Motvilligt erkände Egwene för sig själv att hon förstod att de hade gått i krig, även om de själva inte ansåg att det var något krig, när kung Laman lät hugga ner deras gåva, för att av trädet bygga en enastående tron. Man brukade tala om detta som Lamans synd. Varin hade berättat att det inte bara var Carhains handelsvägar genom öknen som hade stängts. Alla Carhainier som vågade sig ut i öknen försvann spårlöst. Enligt Varin påstods det att de såldes som djur i länderna på andra sidan öknen. Men inte ens hon kunde begripa hur man skulle kunna sälja människor. Egwene, sa Elaine. Du förstår väl vem han som kommer med gryningen måste vara. Egwene kastade en ilsken blick på Ninnyv som fortfarande hade ett rejält försprång. Vill hon springa i kapp till Jureen? Men när Elaines ord sjunkit in var hon nära att stanna helt. Du menar väl inte? Elaine nickade. Jag tror det. Jag känner inte till särskilt mycket av dragprofetian, men några rader har jag hört. En av dem jag minns lyder: på drakbergets sluttning ska han födas. Född av en jungfru, vigd till ingen man. Egwene, Rand ser faktiskt ut som en älman. Han liknar de bilder som jag har sett av Tigraine också. Men hon försvann innan han föddes. Och jag tror knappast att hon kan vara hans mor ändå. Jag tror att Rands mor var en spjutjungfru. Egwene skyndade vidare, djupt försjunken i tankar. Hon gick igenom allt som hon visste om Rands tidiga barndom. Efter Cary Althors död hade Tam Althor uppfostrat honom. Men om Moraine talade sanning kunde de inte vara hans verkliga föräldrar. Ninnyv verkade ibland känna till någon hemlighet om Rands födelse. Men den får jag aldrig ur henne om jag så ska försöka karva ut den med kniv. De kom i kapp Ninnyv. Egwene funderade bistert vidare. Ninnyv stirrade rakt framför sig mot Jureen och skeppet som kanske väntade där. Elaine betraktade de båda med förebroende blick, som om de varit två barn som kivats om vem som skulle få den största tårtbiten. När de hade traskat på en stund under tystnad sa Elaine: du skötte det verkligen bra, Ninnyv. Både helandet och det andra. Med tanke på hur du uppförde dig tror jag inte att de tvivlade en sekund på att du var Aes Sedai. Ja, du gjorde bra ifrån dig, sa Egwene efter ett tag. Det var första gången jag någonsin verkligen såg hur det går till att hela någon. Att nedkalla blixtar är ungefär som att baka kornbröd i jämförelse. Ett förvånat leende lyste upp Ninnyvs ansikte. Tack, mumlade hon och drog Egwene helt lätt i håret, precis som hon brukat göra när Egwene var en liten flicka. Jag är ingen liten flicka längre. Stunden av närhet tog slut lika fort som den kommit och de gick tysta vidare. Elaine suckade. På kort tid till rygga lade de ytterligare en mil, eller kanske något mer, trots att de var tvungna att böja av inåt land för att komma runt dungarna som kantade floden. Ninive framhärdade i att de skulle hålla sig på avstånd från träden. Egwene tyckte det var befängt att tro att fler älvkrigare skulle finnas gömda bland snåren. Men det blev ändå ingen större omväg. Ingen av dungarna var särskilt stor. Till skillnad från Egwene spanade Elaine vaksamt mot träden och det var hon som ropade: "Se upp!" Egwene vred på huvudet och såg hur en samling män kom ut mellan träden. Slungor virvlade i luften ovanför deras huvuden. Hon sträckte sig efter Shider, men i samma stund var det någonting som träffade hennes huvud och allt blev mörkt. Egwene kände att hon gungade. Kände hur någonting rörde sig under henne. Huvudet var en enda molande klump av smärta. Hon försökte lyfta handen till tinningen, men det var någonting som skar in i handlederna och händerna vägrade att röra sig. "Bättre än att ligga där hela dagen och bara vänta på att det skulle bli mörkt", hördes en sträv mansröst säga. "Vem vet om det skulle komma något mer skepp tillräckligt nära stranden. Och jag litar inte på den där båten. Den läcker." "Det är allt bäst för dig att Erden tror på att du såg de där ringarna innan du bestämde dig", sa en annan man. "Han vill hellre ha rika skeppslaster än kvinnor. Det är vad jag tror." I grova ordalag muttrade den första någonting om vad Erden kunde göra med sin läckande båt och sina skeppslaster. Egwene öppnade ögonen. Silverglänsande fläckar dansade framför henne och det kändes som om hon när som helst skulle kräkas på marken som gungade förbi under hennes huvud. Hon låg fastbunden över en häst. Hennes händer och fötter var sammanknutna med ett rep som löpte under hästens puk medan huvudet och håret hängde rakt ner. Det var fortfarande ljust. Hon vred på huvudet för att försöka se sig om och fann att hon var omgiven av ridande män i grova kläder. Så många att hon inte kunde se om Ninive och Elaine också hade blivit tillfångatagna. En del av männen bar delar av rustningar. En bucklig hjälm, ett illa åtgånget bröstharnesk eller en lång läderväst med pansarfjäll. Men de flesta var helt enkelt klädda i rockar som inte hade blivit tvättade på flera månader, om någonsin. Av lukten att döma hade inte heller männen tvättat sig på månader. Allihop hade svärd, antingen vid bältet eller på ryggen. Hon kände raseriet välla fram inom sig, blandat med rädsla, men mest av allt en glödande vrede. "Jag tänker inte vara fången. Jag tänker inte låta dem hålla mig bunden. Jag vägrar." Hon sträckte sig efter Shider och smärtan fick nästan huvudet att rämna. Det var nätt och jämnt att hon lyckades undertrycka ett stön. Hästen stannade. Det hördes rop och gnissel från rostiga gångjärn. Sen fortsatte de ännu en bit. Männen började sitta av. När de skingrat sig något såg Egwene en del av platsen där de nu befann sig. De omgavs av en palissad av timmerstockar rest på toppen av en hög jordvall. Innanför palissaden löpte en gångbrygga för vakterna, också den i trä, så högt upp att bågskyttarna som stod där nätt och jämnt kunde se över de grovhuggna stockarna. Nedanför pålverket fanns ett ensamt fönsterlöst timmerhus som såg ut att vara inbyggt i jordvallen. Ett par små skjul var byggda mot palissaden, men annars var timmerhuset den enda byggnaden. Utöver de män och hästar som just hade kommit in var utrymmet upptaget av lägereldar, tjudrade hästar och ännu fler smutsiga karar. De måste ha varit minst 100. Det fanns kättar med jätter, gris och höns och djurens bräkanden, grymtningar och kackel blandades med männens hesa rop och skratt till ett larm som genomborrade hennes huvud. Nu fick hon syn på Ninive och Elaine. De låg bundna över varsin osadlad häst, precis som hon själv. Ingen av dem rörde sig. Änden på Ninives fläta släpade i smutsen när hästen tog ett steg framåt. Egwenes svaga hopp om att någon av dem skulle vara fri att hjälpa de andra att fly dog helt. "Ljus, jag står inte ut med att vara fången igen. Inte en gång till." Hon gjorde ett försiktigt försök att nå Shider igen. Smärtan var inte lika stark den här gången. Det kändes bara som om någon hade släppt en stor sten i huvudet på henne. Men den krossade tomrummet innan hon ens hann tänka på en ros. En av dem är vaken. Det fanns panik i mannens röst. Egwen försökte hänga slapp och livlös och inte verka hotfull. Ljus, hur ska jag kunna se hotfull ut när jag hänger fastbunden här som en säck mjöl? Bränner mig, jag måste försöka vinna tid. Jag ska inte göra er någonting, sa hon till den svettige mannen som kom springande mot henne, eller försökte i varje fall säga det. Hon visste inte riktigt hur mycket hon hunnit få fram innan ännu ett slag träffade henne i huvudet och mörkret vällde in över henne i en kväljande våg. Uppvaknandet var lättare nästa gång. Smärtan i huvudet hade avtagit, men tankarna var yra och orediga. Nu känns i varje fall inte magen. Just det, är bäst att jag inte tänker på det. Hon hade en smak av surt vin i munnen, blandat med någonting bittert. Genom en grovt hopsnickrad vägg syntes lodräta ljusstrimmor, förmodligen lampsken, men själv låg hon i mörker. Hon låg på rygg och golvet under henne verkade vara av stampad jord. Av ljusskenet att döma var dörren inte allt för noggrant inpassad, men den såg nog så stabil ut. Hon tog sig upp på alla fyra och fann till sin förvåning att hon inte var bunden. Den ena väggen var byggd av obarkade stockar, men de tre andra verkade bestå av grovhuggen sten. I ljuset som sipprade in genom springorna urskilde hon Ninive och Elaine som också låg på jordkolvet. Tronens dotter var blodig i ansiktet. Ingen av dem rörde sig, bortsett från andhämtningen som fick brösten att höjas och sänkas. Egwen tvekade mellan att försöka väcka dem genast eller se efter vad som fanns på andra sidan väggen. Bara en kort titt, tänkte hon. Jag kan lika gärna ta reda på hur många vakter där är innan jag väcker dem. Hon försökte intala sig att beslutet inte berodde på att hon var rädd för att inte kunna väcka dem. När hon satte ögat mot en av sprickorna in vid dörren tänkte hon på Elaines blodiga ansikte och försökte minnas hur Ninive hade gjort med Jaylin. Rummet intill var stort och högt. Utan tvekan upptog det resten av timmerhuset som hon hade sett. Det fanns inga fönster, men i taken och på väggarna hängde guld- och silverlampor som tillsammans spred ett starkt ljus. Någon eldstad fanns inte. Utrymmet på det trampade jordgolvet delades av enkla bord och stolar och kistor täckta med ornament i guld och elfenben. En matta som bara ett mönster med påfåglar låg på golvet framför en enorm himmelsäng med förgyllda, utsökt snidade hörnstolpar. På sängen hade någon travat en hög med smutsiga filtar och täcken. Ett dussintal karar stod eller satt runt om i rummet. Alla blickar var riktade mot en storväxt ljushårig man som skulle ha kunnat se bra ut om han bara hade varit renare i ansiktet. Han stod vid ett bord med räfflade ben och förgyllda slingornament runt kanten. Hans ena hand vilade mot svärdsfästet och med den andra förde han någonting hon inte kunde se i små cirklar över bordsytan. Ytterdörren öppnades. Det var natt utanför. In kom en gänglig karl som blivit av med sitt vänstra öra. Han hade inte kommit än, sa han med skrovlig röst. Vänsterhanden saknade två fingrar. Jag tycker inte om att ha att göra med sånt folk. Den store ljusårige mannen tog ingen notis om honom utan fortsatte flytta runt vad det nu var som låg på bordet. Tre Aesir där, muttrade han. Sen skrattade han. Man får bra betalt för Aesir där om man bara klarar av att handskas med rätt köpare. Om man vill ta risken att få tarmarna utdragna genom munnen ifall man ska försöka lura på honom grisen i säcken. Inte riktigt lika ofarligt som att skära halsen av besättningen på ett handelsskepp. Eller vad säger du, Kok? Inte riktigt lika enkelt, va? Männen skruvade besvärat på sig och han som den blonde mannen riktat sig till, en undersättsig kar med flackande blick, lutade sig ängsligt fram och sa: "De är Aesir där, Arden." Egwen kände igen hans röst. Det var samma man som hade kommit med de grova förslagen om Ärdens båt. Det måste de vara, Erden. Ringarna bevisar det. Det har jag ju sagt. Erden tog upp någonting från bordet. Ett litet cirkelrunt föremål som glimmade gyllengult i lampskenet. Egwene fläntade till och kände på sitt finger. De har tagit min ring. Jag tycker inte om det, sa den gänglige, enörade mannen. Ej, se det. Var och en av dem kan döda oss allihop. Ödet stinger mig. Din hjärna är huggen i gråstenkok och jag borde hugga halsen av dig också. Tänk om någon av dem vaknar innan han kommer. De vaknar inte på flera timmar än. Detta kom från en fet man med hes röst och ett snett leende där många tänder saknades. Det var min mormor som berättade om det där som vi hällde i dem. De sover tills solen går upp och han kommer långt innan dess. Egwene drog tungan över den sura, bittra vinsmaken i munnen. Vad det än var så ljög din mormor för dig. Hon borde ha strypt dig redan i vaggan. Innan denna han kom, denna man som trodde att han kunde köpa Eisedair, precis som de förbannade Sjonsen, skulle hon ha fått Ninive och Elaine på fötter. Hon kröp bort till Ninive. Ninive såg ut som om hon sov, så Egwene började med att helt enkelt ruska henne lätt. Till hennes förvåning slog Ninive genast upp ögonen. Va? Egwene hann lägga handen över Ninives mun innan hon fick fram mer av ordet. Vi är fångar, viskade hon. Det finns ett dussin män på andra sidan om den där väggen och fler utanför, många fler. De har gett oss någonting för att söva oss, men det fungerar tydligen inte särskilt bra. Börjar du komma ihåg? Ninive drog bort Egwenes hand. Jag kommer ihåg. Hennes röst var låg men bister. Hon vred läpparna i en äcklad grimas och brast sedan ut i ett kärvt, nästan ohörbart skratt. Sömnerot. De dårarna gav oss sömnerot blandad i vin. Vin som nästan blivit vinäger smakade som. Låt höra nu, minns du någonting av vad jag har lärt dig? Vad har man sömnerot till? Till att dämpa huvudvärk så att man kan sova, sa Egwene med lika låg röst som Ninive och nästan lika bister, tills hon hörde sina egna ord. Man blir lite dåsig, men det är också allt. Den fete karn hade inte lyssnat särskilt uppmärksamt på sin mormor. Det enda de har gjort är att dämpa smärtan efter slagen vi fick i huvudet. Just precis, sa Ninive. Och när vi väl har väckt Elaine ska vi tacka dem på ett sätt som de aldrig glömmer. Hon kom på fötter och satte sig på huk invid den rödblonda kvinnan. Jag såg nog mer än 100 karar utanför när de tog in oss hit, viskade Egwene till Ninives rygg. Den här gången har du väl ingenting emot att jag använder kraften som vapen. Och det verkar som om någon ska komma hit och köpa oss. Jag ska ge honom en behandling så att han vandrar i ljuset resten av livet. Ninive satt fortfarande hukad över Elaine, men ingen av dem rörde sig. Vad är det? Hon är illa skadad, Egwene. Jag tror att skallen är krossad. Hon andas knappt. Egwene, hon är döende, lika säkert som att Daylin var det. Kan du inte göra någonting? Egwene försökte minnas alla de flöden som Ninive hade vävt samman för att hela Eilkvinnan, men hon kom bara ihåg en tredjedel av alla trådarna. Du måste. De har tagit mina örter, muttrade Ninive med skälvande röst. Jag kan inte. Inte utan mina örter. Till sin bestörtning insåg Egwene att Ninive var nära att brista i gråt. Bränner de allihop. Jag kan inte göra någonting utan... Plötsligt grep hon tag i Elaines skuldror som om hon tänkte lyfta den medvetslösa kvinnan från golvet och skaka henne. Bränne dig, flicka, väste hon. Jag har inte tagit med dig ända hit för att du ska dö. Jag borde ha lämnat dig kvar bland grytorna. Jag borde ha sytt in dig i en säck så att Matt kunde bära hem dig till din mor. Jag tänker inte låta dig dö ifrån mig. Hör du mig? Jag tillåter det inte. Plötsligt glödde Cider kring henne och Elaine spärrade upp både mun och ögon på vid gavel. Egwene skulle hinna lägga händerna över Elaines mun just i tid för att kväva hennes rop, tänkte hon. Men när hon rörde vid henne fångades hon upp i flödet av krafterna som Ninive använde. Likt ett grässtrå fångat i utkanten av en strömvirvel. En intensiv köld slöt sig om henne, trängde ända in i benen där den mötte en brännande hetta som strålade ut genom hennes kropp, ville bränna köttet till en spröd skorpa. Hela världen försvann i en stormande, störtande, svävande, spinnande känsla. När det äntligen var över stirrade hon flämtande ner på Elaine. Tronens dotter stirrade tillbaka över Egwens händer som fortfarande låg tryckta mot hennes mun. Resterna av Egwens huvudvärk var försvunna. Tydligen hade svallvågorna av det Ninive gjort räckt för att utplåna den. De mumlande rösterna från rummet intill var inte högre än förut. Om Elaine hade gett något ljud ifrån sig, eller om hon hade gjort det själv, så hade inte Erden och de andra märkt någonting. Ninive låg på alla fyra och skakade i hela kroppen. Ljus, muttrade hon. Att göra det på det viset. Det var som att dra loss skinnet från min egen kropp. Och ljus. Hon kisade mot Elaine. Hur känner du dig nu, flicka? Egwene drog undan händerna. Trött, mumlade Elaine. Och hungrig. Var är vi? Det var män med slungor. Egwene gick hastigt igenom vad som hade hänt. Elaines min mörknade långt innan hon var klar. Och nu, tillade Ninive med hård, obeveklig röst. Nu ska vi visa de där knölarna vad som händer den som ger sig på oss. Sairdas sken hade tänts runt henne igen. Elaine tog sig på fötter ostadigt, men även hon omgavs av glöden. Egwene sträckte sig efter urkällan med en upprymd, nästan munter känsla. När de kikade genom springorna igen för att se efter vad de hade att vänta sig, fanns det tre myrdrailer i rummet. Deras kappor, svarta som döden själv, hängde onaturligt stilla runt deras kroppar. Alla utom Erden hade flyttat sig så långt bort från dem som möjligt. Och nu stod de och tryckte ut efter väggen med blickarna vända ned mot jordgolvet. Myrdrailerna stod vid bordet och vid dess andra sida stod Erden. Han mötte myrdrailernas ögonlösa blickar. Men svettdropparna målade bleka streck i smutsen på hans ansikte. En av blekmännen tog upp en ring från bordet. Ett betydligt större och tyngre guldsmycke än ringarna med den stora ormen, såg Egwene. Ninive, som stod med ansiktet tryckt mot sprickan mellan två stockar, flämtade till och famlade i halslinningen till sin klänning. Tre Aesir de, väste halvmannen med road röst. Det lät som om något sedan länge dött smulades till stoft. Och en av dem bar den här. Det hördes en tung duns när myrdrailen slängde tillbaka ringen på bordet. Det är de som jag söker, sa en annan av dem med sträv torr röst. Du ska bli rikligen belönad, människa.
Vi måste ta dem i överraskning, sa Ninive tyst. Vad är det för lås på den här dörren?
Egwene kunde nätt och jämnt se låset på dörrens utsida. Det var smitt i järn och hängde i en kedja, tillräckligt kraftig för att hålla en rasande tjur. Var redo, sa hon. Hon drog ut ett flöde av jord tills det var tunnare än ett hårstrå. Hoppades att halvmännen inte skulle kunna känna att hon ledde en så ringa ström av kraften. Sen vävde hon in flödet i järnkedjan, in i kedjans minsta beståndsdelar. En av myrdrailerna lyfte huvudet, en annan lutade sig över bordet mot Erden. Jag känner en klåda, människa. Är det säkert att de sover?
Erden svalde djupt och nickade.
Den tredje myrdrailen vände sig och stirrade på dörren till rummet där Egwene och de båda andra hukade. Kedjan föll till marken och myrdrailen som tittat på den drog tillbaka läpparna i en morgning. I samma stund slogs ytterdörren upp och in från natten strömmade döden insvept i svarta slöjor.
Rummet exploderade i skrik och rop. Männen grep efter svärden för att försvara sig mot huggande eilspjut. Myrdrailerna drog svärd som var svartare än kapporna som de bar och kämpade också dem för sina liv. Egwen hade en gång sett ett kattslagsmål där 6 katter varit inblandade samtidigt. Detta var likadant, fast 100 gånger om. Och likväl tog det bara några sekunder innan det åter var tyst i rummet. Nästan tyst. Av människorna låg alla som inte bar svarta slöjor döda, genomborrade av eilspjut. Ett av spjuten hade naglat fast ärden vid väggen. 2 eilkrigare låg också orörliga i villervallan av välta möbler och döda kroppar. De 3 myrdrailerna stod rygg mot rygg mitt i rummet med de svarta svärden höjda framför sig. En av dem höll handen mot sidan som om den var sårad. Men det var i så fall det enda tecken som den visade på detta. En annan hade ett långt snitt över det bleka ansiktet, men inget blod sipprade fram där. Runt dem cirklade de 5 beslöjade ale som fortfarande var i livet, hukande. Utifrån kom skrik och skrammel som avslöjade att andra ale-krigare fortfarande kämpade ute i natten. Men inne i rummet hördes ett lägre, dovare ljud. Medan de cirklade runt halmännen trummade ale-krigarna med spjuten mot de små lädersköldarna. Dum, 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 dum. Myrdrailerna följde dem runt och i de ögonlösa ansiktena speglades osäkerhet. Oro över att den skräck som anblicken av dem väckte i alla mänskliga själar inte tycktes beröra dessa. Dansa med mig, skuggman, ropade plötsligt en av älkrigarna retsamt. Det lät som en ung man. Dansa med mig, ögonlöse.
En kvinna.
Dansa med mig. Dansa med mig.
Jag tror, sa Ninni och reste sig, att det är dags.
Hon slog upp dörren och de 3 kvinnorna steg ut, svepta i Shiders glöd. Men så var det som om ale-krigarna hade upphört att existera för myrdrailerna och att myrdrailerna plötsligt inte fanns för ale-kämparna. Ale-krigarna stirrade på Egwen och de andra bakom sina slöjor som om de inte riktigt visste vad det var de såg. Hon hörde en av kvinnorna flämta högt. Myrdrailernas ögonlösa blick var annorlunda. Egwen kunde nästan känna halvmännens vetskap om sin egen förestående död i den. Halvmän kunde se när en kvinna stod i kontakt med urkällan. Hon var säker på att hon också kunde förnimma deras längtan efter hennes död om de med sin egen död kunde köpa hennes. Tillsammans med detta fanns en ännu starkare längtan efter att slita själen ur hennes kropp. Att göra båda dera till leksaker åt skuggan. En längtan att... Hon hade just stigit ut i rummet, men det kändes som om hon hade mött denna blick i timmar. Nog av detta, morrade hon och släppte loss ett flöde av eld. Lågor bröt fram ur de 3 myrdrailerna. Eldkvastar stod åt alla håll och deras skrik lät som när en benflisa fastnar i en köttkvarn. Egwen hade glömt att hon inte var ensam, att Ninni och Elaine var med henne. Lågorna fortsatte att slita i blekmännen, men plötsligt var det som om luften själv trängde dem samman, lyfte upp dem, tryckte ihop dem till ett klot av eld och mörker. Ett klot som blev mindre och mindre. Deras skrik nagdes in i Egwens ryggrad och någonting sköt fram ur Ninivs händer. En tunn stråle av vitt ljus som fick middagssolens sken att verka mörkt. Ett spett av eld som fick smält metall att verka sval. Strålen nådde myrdrailerna och plötsligt var det som om de aldrig hade funnits. Ninni ryckade förskräckt tillbaka och glöden runt henne försvann.
Vad var det där? Frågade Elaine.
Ninni skakade på huvudet. Hon verkade lika förbluffad som Elaine. Jag vet inte. Det de ville göra. Jag blev så arg, så rädd. Jag vet inte vad det var för någonting.
Landseld, tänkte Egwen.
Hon visste inte hur hon kunde veta det, men hon var övertygad om att det stämde. Motvilligt släppte hon Sidar. Förmådde Sidar att släppa henne. Hon visste inte vilket som var svårast.
och jag såg inte hur hon gjorde, såg inte en skymt.
Nu drog älkrigarna av sig sina slöjor. Egwen tyckte att de verkade ha lite bråttom, som om de ville visa henne och hennes två vänner att de inte längre var redo för strid. Tre var män, en av dem gammal nog att ha talrika grå strån insprängda i sitt röda hår. De var långa, dessa älmän, och ung som gammal hade de samma lugna säkerhet i blicken, samma livsfarligt graciösa sätt att röra sig som Egwen hade lärt sig att förknippa med väktarna. Döden red på deras axlar och de visste om det, men de var inte rädda. En av kvinnorna var Avienda. Skriken och ropen utifrån började dö bort. Ninni började gå mot de fallna älkrigarna.
Det tjänar ingenting till, Eisede, sa den äldre mannen. De smakade skuggmännens stål.
Ninni böjde sig likväl ner för att undersöka dem i tur och ordning. Hon drog undan slöjorna så att hon kunde studera ögonen och känna efter pulsen i halsen. När hon reste sig från den andra var hon blek i ansiktet. Det var Daelin. Bränne dig, bränne dig.
Det var omöjligt att veta om hon menade Daelin eller mannen med det gråsprängda håret eller Avienda eller alla älkrigare. Jag helade henne inte för att hon skulle dö så här.
Döden kommer till oss alla, började Avienda. Men Ninivs blick fick henne att tystna.
Älkrigarna såg på varandra, kanske osäkra på om Ninive tänkte göra likadant med dem som hon gjort med myrdrailerna. Ingen rädsla syntes i deras ögon, bara vaksamhet.
Skuggmännens stål dödar, sa Avienda. Det sårar aldrig. Den äldre mannen tittade på henne med en lätt förvåning i blicken.
Egwen slöt sig till att han, liksom Lärn, inte visade ens den starkaste sinnesrörelse med mer än kanske en blinkning. Och Avienda sa,
om vissa saker är de okunniga, Ruark.
Jag ber om ursäkt, sa Elaine med klar röst, för att vi avbröt er dans. Vi borde kanske inte ha lagt oss i.
Egwen tittade förbluffat på henne, men förstod sedan vad hon försökte göra. Hon vill få dem att slappna av och ge Ninni lite tid att lugna ner sig.
Ni klarade allt så bra, sa hon. Ni kanske tog illa upp över att vi blandade oss i.
Mannen med det gråsprängda håret, Ruak, lät höra ett djupt skrockande skratt.
Ej, se det. Åtminstone jag är glad för vad det nu var ni gjorde.
Ett ögonblick såg det ut som om han tvekade. Men strax var hans goda humör tillbaka. Han hade ett varmt leende och ett starkt fyrkantigt ansikte. En stilig man, även om han var lite gammal.
Vi kunde kanske ha dödat dem, men tre skuggmän. De hade säkert dödat två eller tre av oss, kanske allihop. Och jag kan inte lova att vi skulle ha kunnat göra slut på dem allihop. De unga ser döden som en fiende att pröva sin styrka mot. För oss som är lite äldre är hon en gammal vän, en gammal käresta. Men en som vi inte är alltför ivriga att möta igen.
Orden verkade få Ninive att lugna sig. Som om anspänningen rann ur henne när hon nu fick möta en äl som inte hade så bråttom med att dö.
Jag borde tacka er, sa hon. Och det gör jag. Men jag måste erkänna att jag blev överraskad över att se er.
Avienda, hade ni väntat er att hitta oss här? Hur kunde ni veta var vi var?
Jag följde efter er.
Älkvinnan verkade inte vara generad. Jag ville se vad ni skulle göra. Jag såg när männen tog er, men jag var för långt bort för att kunna hjälpa er. Jag var säker på att ni skulle se mig om jag kom för nära, så jag höll mig 100 steg bakom er. När jag såg att ni inte kunde försvara er var det för sent för mig att ensam försöka hjälpa er.
Du gjorde säkert vad du kunde, sa Egwen matt.
Var hon bara 100 steg bakom oss? Ljus. Rövarna såg ingenting.
Avienda uppfattade hennes ord som en uppmaning att berätta vidare.
Jag visste var Coram måste vara någonstans. Och han visste var Jill och Luane var. Och de visste... Hon blev tyst och tittade på den äldre mannen.
Jag väntade mig inte att hitta någon klanhövding bland dem som kom. Än mindre min egen. Vem leder Tardad-klanen nu när du är här, Ruark?
Ruark ryckte på axlarna som om frågan var oviktig. Septhövdingarna kommer att turas om och få försöka bestämma sig för om de verkligen vill fara till Ruidin när jag dör. Jag skulle inte ha gett mig av om det inte varit för Amys och Bear och Merlaine och Sina. De ansatte mig som vildkatter på vildgetsjakt. Drömmarna sa att jag måste fara. De frågade om jag verkligen ville dö i min säng, gammal och fet. När vi ända skrattade, som om han hade sagt någonting mycket lustigt. Jag har hört att en man som är fångad mellan sin hustru och en av de visa ofta längtar efter ett dussin gamla fiender att kämpa mot istället. En man som är fångad mellan sin hustru och tre stycken visa och vars hustru själv är en av de visa måtte fundera på att försöka dräpa synbländaren. Tanken föresvävade mig.
Hans blick föll på någonting som låg på golvet. Tre ormringar och en större, tyngre guldring gjord för ett kraftigt mansfinger.
Det gör den fortfarande. Allting måste förändras, men jag vill inte vara del i denna förändring om jag kunde undvika det. Tre Aesir på resa mot er. De andra elkrigarna tittade förstulet på varandra som om de inte ville att Egwen och hennes följeslagare skulle märka det.
Du nämnde drömmar, sa Egwen. Vet era visa vad deras drömmar betyder?
Vissa gör det. Om du vill veta mer än så måste du tala med dem. Kanske berättar de för en HD. För män berättar de ingenting annat än vad drömmarna säger att vi måste göra. Han lät plötsligt trött. Och det är för det mesta just det som vi helst skulle vilja slippa. Han böjde sig ner och tog upp den stora ringen. På den var bilden av en trana som flög över en lans och en krona ingraverad. Det visste Egwen vid det här laget. Hon hade sett den många gånger förut i en läderrem runt Ninivs hals. Niniv trampade på de andra ringarna när hon steg fram och ryckte åt sig den ur Ruarks hand. Hon var röd i ansiktet av vrede, uppblandad med allt för många andra känslor för att Egwen skulle kunna utläsa dem. Ruark gjorde inget försök att ta tillbaka ringen, men fortsatte tala med samma trötta röst.
Och en av dem bär en ring som jag hörde talas om redan som liten pojke. Melkirs konungaring. Melkir red med tjänarierna mot Eil på min fars tid. De var skickliga i spjutdansen, men Melkir föll för stora fördärv. Det sägs att endast en gossekonung överlevde. Och att han nu uppvaktar döden som tog hans land på samma sätt som andra män uppvaktar vackra kvinnor. Detta är ett sällsamt möte, Aesir. Av alla de märkliga ting jag trodde att jag skulle få se när Merlaine jagade iväg mig över drakmuren var ingen så märklig som detta. Den väg som ni stakat ut för mig är en som jag aldrig trodde att mina fötter skulle beträda.
Jag har inte stakat ut några vägar för er, sa Ninive vast. Det enda jag vill är att få fortsätta min resa. Männen här hade hästar. Vi tar tre av dem och ger oss av härifrån.
På natten, Aesir, sa Ruark.
Är er resa så brådskande att ni vill färdas i dessa farliga trakter nattetid?
Det syntes hur Ninive kämpade innan hon sa nej.
Med mer bestämd röst tillade hon. Men jag tänker vara härifrån i gryningen.
Eilkrigarna bar ut de döda och la dem utanför palisaden. Men varken Egwen eller någon av hennes vänner ville ligga i den smutsiga säng där Erden hade sovit. De plockade upp sina ringar och sov i det fria under sina mantlar och svepta i filtar som de fick av eilkrigarna. När gryningen spred sitt första pärleskimmer över himlen i öst bjöd eilkrigarna på en frukost som bestod av stekt, torkat kött. Egwen tvekade inför att äta tills Avienda sa att det var getkött, tunnbröd som var nästan lika svårtuggat som det seniga köttet och en blåmögelost med sträv smak.
Den var så hård att Egwen inte kunde låta bli att muttra att ejlmännen måtte tugga sten som övning. Men tronens dotter åt lika mycket som Egwen och Ninive tillsammans. Ejlkrigarna släppte hästarna lösa. De red inte om de inte var tvungna, förklarade Avienda. Och det lät som om hon själv hellre sprang med fötterna fulla av blåsor än satte sig på en häst, efter att ha valt ut de tre bästa åt Egwen och de andra. Alla tre var höga över manken och nästan lika kraftiga som stridshästar, med stolta halsar och eldiga ögon. Det blev en svart hingst åt Ninive, ett rödgrått sto åt Elaine och ett grått sto åt Egwen. Hon bestämde sig för att kalla den grå hästen för Dis, i hopp om att det mjuka namnet skulle mildra dess humör. Och faktiskt var det med lätta steg som Dis förde henne söderut, då den första röda solstrimman höjde sig över horisonten. Alla de ejlkrigare som hade överlevt striden följde dem till fots. Förutom de två som hade stupat för Myrdrailens svarta klingor hade ytterligare tre dött. Nu var de sammanlagt 19 stycken. På lätta fötter löpte de bredvid hästarna. Till en början försökte Egwen hålla in Dis till långsam skritt, men det hade ejlkrigarna funnit mycket lustigt. Låt oss springa i kapp i 10 mil, sa Avienda, så ska vi se vem som vinner, din häst eller jag. Jag kan springa i kapp med dig i 20, ropade Ruark och skrattade. Kanske menade de verkligen allvar. När hon och hennes båda vänner lät hästarna springa snabbare visade i varje fall ingen av ejlkrigarna några tecken på att sacka efter. När Jorins halmtäckta hustak kom inom synhåll sa Ruark: Farväl, Eiserde. Må ni alltid finna vatten och skugga. Kanske möts vi igen innan förändringen kommer. Han lät bister. När ejlkrigarna svängde av västerut höjde Avienda, Bane och Sheard var sin hand till hälsning. Fast de inte längre behövde hålla jämna steg med hästarna såg de inte ut att sakta in. Om något verkade de springa lite fortare. Egwen misstänkte att de tänkte hålla samma takt ända tills de nådde målet, vad det nu var. Vad menade han med det där, frågade hon. Kanske möts vi igen innan förändringen kommer. Elaine skakade på huvudet. Det spelar ingen roll vad han menade, sa Ninive. Jag är glad att de kom i natt, men jag är glad över att de är borta också. Jag hoppas att det finns något skepp här nu. Själva Jorin var ett litet samhälle där alla hus var byggda i trä och inget var mer än en våning högt. Men i toppen av en hög stång fladdrade Andros baner med det vita lejonet och byn hölls av 50 man ur drottninggardet i röda rockar och vita kragar under glänsande blanka bröstharnesk. Truppens kapten berättade att de hade blivit posterade där för att ge en fristad åt alla som ville fly till Andor. Men för var dag som gick kom det allt färre flyktingar. Nu begav sig de flesta till byar längre ner för floden, närmare Arringil. Det var tur för de tre kvinnorna att de hade kommit nu, för vilken dag som helst väntade han order om att kompaniet skulle återvända till Andor. Jorins få invånare skulle förmodligen följa med dem och lämna det lilla som blev kvar åt rövarna och de Carhainska soldaterna som stred för olika rivaliserande adelshus. Elaine höll ansiktet dolt i kåpan till sin kraftiga yllemantel, men ingen av soldaterna verkade förknippa flickan med det gyllenröda håret med tronens dotter. En del av dem frågade om hon inte ville stanna en stund hos dem. Egwen kunde inte avgöra om Elaine blev glad eller upprörd. Själv sa hon till de män som frågade henne att hon inte hade tid med dem. På sätt och vis var det trevligt att de frågade. Hon hade sannolikt ingen lust att kyssa någon av dem, men det var angenämt att bli påmind om att åtminstone fanns en del män som tyckte att hon var lika söt som Elaine. Ninive gav en av kararna en örfil, vilket nästan fick Egwen att skratta, och Elaine log utan att försöka dölja det. Egwen trodde att mannen hade nypt Ninive, och sin barska min till trots såg inte heller Ninive helt missbelåten ut. De hade inte ringarna på sig. Ninni hade inte haft särskilt svårt att övertyga dem om att de borde undvika att bli tagna för Aesir i Tir. Särskilt om svarta Aya var där. Egwen hade sin ring i bältespåsen tillsammans med Tir Angrelan och rörde ofta vid påsen för att förvissa sig om att båda fortfarande var kvar. Ninni bar sin tillsammans med Lans tunga ring på läderremmen runt halsen. Det låg ett skepp i Jorin, förtöjt vid en ensam pir som sköt ut i Erinrin. Det verkade inte vara samma skepp som Aviende hade sett, men ett skepp var det inte desto mindre. Egwen blev bestört när hon såg det. Pilen verkade knappast vara något passande namn på ett fartyg som var dubbelt så brett som blå tranan och vars trubbiga för var lika rund som skeppets kapten. Denne hedervärde man kliade sig på örat och blinkade mot Ninive när hon frågade om hans skuta var snabb.
Snabb? Jag har lastrummen fulla med ädelträ från Tjejnar och mattor från Kandor. Vem behöver vara snabb med en sån last? Priserna bara stiger. Jag skulle väl tro att det kommer snabbare skepp förbi. Men de lär då ingalunda lägga till här. Jag skulle inte ha stannat själv om jag inte hittat mask i köttet. Dumt att tro att det skulle finnas kött att köpa i Carhain. Blå tranan? Jo, jag såg i morse att Elisor hade fastnat i någonting en bit uppströms. Han lär inte komma loss allt för snart. Det är vad jag tror. Så går det när man har ett snabbt skepp.
Ninni betalade för deras färd och dubbelt så mycket till för hästarna. Med en min så mörk att varken Egwen eller Elaine vågade prata med henne förrän långt efter det att pilen hade lagt ut från Jorin och i sakta mak börjat röra sig ner för floden.